gott. För 2 veckor sedan predikade Maria om prövningens stund. Ulf Häggqvist talade förra söndagen om den kämpande tron. Och idag ska jag fortsätta i den här härliga andan med lite svåra ämnen genom att snacka om kampen mot ondskan. Det är ändå ett rätt pampigt ämne, får man säga. Vi får se om man blir peppad eller uppgiven efter den här predikan. Förhoppningsvis det första. Vad är då ondska? Kan man ju fråga sig. Jag tänkte kolla lite i de texter som tillhör den här söndagen för att se vad Bibeln ger för exempel på vad ondskan kan vara för något och om det går att dra paralleller till vår tid. Och i den gammaltestamentliga texten så är det i 1 Samuelsboken kapitel 17 som handlar om David och Goliat. Och jag läser ett stycke där de beskriver Goliat. Ur filisteernas led steg då fram en tvekampskämpe som hette Goliat från Gat. Han var 3 meter lång och bar en hjälm av brons och ett harnesk med bronsfjäll som vägde omkring 60 kilo. Han hade benskenor av brons och en bronssabel i rem över axeln. Skaftet på hans spjut var tjockt som en vävbom och spetsen som var av järn vägde över 7 kilo. Framför honom gick hans sköldbärare. Här får Goliat, filisteernas enorme kämpe, symbolisera ondskan. En till synes omöjlig motståndare och ett enormt hot mot Sauls armé. Och som hånar både Israels armé och Israels Gud. Att hitta, kan någon hämta lite vatten? Tack. Att hitta en och annan skräckinjagande Goliat i världen nu kan nog både du och jag göra. Det finns en del där ute, inte just 3 meter långa män, men skräckinjagande och stora hot. Jag skulle kunna tänka mig att Goliat stämpla ett gäng av världens diktatorer eller terrororganisationer. Tack David. Om vi kollar i Saltarsalmen så är det den 25. Där har David blivit kung nu istället. Och det står, han säger så här: se på mina fiender, så många de är, så hetska i sitt hat. Här slås alltså kung David över hur många fienden är, hur utbredd ondskan är. Och visst är det lätt att känna igen sig i Davids situation. Det är bara att bläddra i morgontidningen eller titta på nyheterna på kvällen, så slås man av eländet efter elände. Både på lokal nivå kan man hitta det, i länet, i landet, i Europa, i världen. Överallt är det stök, överallt är det orättvisor. Jag överväger nästan att flytta till månen, tror jag. Bort från alla besvärliga människor. Och nu ska ju Teslas grundare, han ska ju fixa ett mobilnät där. Så det ska nog gå att överleva där, tror jag. Men vore skönt att komma bort från alla människor. Vi är ett knepigt släkte. Om vi tittar i evangelietexten så är det i Lukas 11. Så skriver han så här. En gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala och folket häpnade. Jesus fick jobba en del med andeutdrivning och demonutdrivning under sina 3 år på fältet. Här i västvärlden ser vi inte så mycket sånt. Till skillnad från kanske Afrika, där det är en mer naturlig del av andligheten och kulturen med onda andar. Men jag tror att Sverige är befriat från det. Men de arbetar nog lite annorlunda än vad de gjorde på Bibelns tid. De har nog hittat sitt sätt att påverka den sekulära västerlänningen lite i smyg. På ett lite smooth sätt. Utan att göra så mycket yttre väsen av sig. Sen ska man inte gå runt och leta onda andar i allt och alla. Det tror jag är fel. Men det är lika mycket fel att tänka att de inte alls finns här. Inte alls är verksamma här. Utan de har hittat sitt sätt att påverka oss människor. Kanske genom all psykisk ohälsa vi ser. Eller egoismen som sprider ut sig. Det finns många sätt. Jag tror att de påverkar. Och i Efesierbrevet 5 så skriver Paulus så här. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord. Det är sånt som drar Guds vrede över olydnadens människor. Paulus går hårt åt dem som lever liv som är fulla av otukt, orenhet och själviskhet. Paulus kallar dem för avgudadyrkare. Vi vet att Efesos var en väldigt stor stad på den här tiden. Många religiösa grupper fanns det. Bland annat var det ett centrum för tillbedjan av den grekiska gudinnan Artemis. Så det kanske är dem som det syftas på i texten. Men att det finns många människor i vår omgivning och värld som inte lever efter Guds vägar, det ser vi alla. Oavsett om de tror på Artemis, Allah, Shiva eller Mammon, så finns de där. Men vad har alla dessa exempel då gemensamt? Jo, de går emot Gud, hans vilja eller hans folk. Kan det vara definitionen av vad ondska är? För Gud är ju alltigenom god. Och till och med själva definitionen av vad godhet är. Då borde ju det som motarbetar godheten, motarbetar Gud, vara ont. Hur tar man då kampen mot ondskan? Om man återvänder till bibeltexterna för att se hur de tog sig an ondskan och om vi utifrån deras sätt att handla kan hitta tips och råd och inspiration till hur vi ska leva våra liv för att minimera ondskans inflytande. I berättelsen om David och Goliat så vet ni att David besegrar Goliat. Men han gör det på sina villkor, med det han kan. Han tackar nej till svärd. Han tackar nej till kungens rustning. Det passar inte honom. Det är inte den han är.
David klär sig förmodligen i Guds rustning. Ni vet sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, villighetens skor, trons sköld, frälsningens hjälm, andens svärd. David besegrar Goliat på sitt sätt, med sin enkla slunga, med de gåvor han har fått av Gud, med de talanger Gud har lagt i honom. I Psaltarpsalmen, så när fienden känns övermäktig för israeliterna, så litar kung David på Herren, på hans beskydd och omsorg över sitt folk. På att Gud inte låter sitt utvalda folk gå under, trots att det kändes hopplöst med allt krigiskt folk omkring dem. Under Davids styre och Guds beskydd blev man en stormakt, trots alla fiender runt omkring dem. Kanske för att David var en man efter Guds hjärta. Och det tycker jag vi ska sträva efter också. Att vara män och kvinnor efter Guds hjärta. I Lukas evangeliet så driver Jesus ut demonen i Guds namn. Eller med Guds finger, som Jesus själv säger det. Det finns en makt i Guds namn som ondskan tvingas backa för. Och vid det här tillfället så blir faktiskt Jesus anklagad för att ha drivit ut demonen i Belzebubs, alltså djävulens namn. Jesus påpekar då att det vore ganska dåraktigt och lite kontraproduktivt för den ondes rike att driva ut den ondes andar i den ondes namn. Man hamnar lite i konflikt med sig själv. Så ganska lätt fintade Jesus bort dem som försöker sätta dit honom och anklaga honom för diverse felaktigheter och falska uppsåt. Och så säger Jesus i vers 20: men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. Och det är väl det handlar om. Att Guds rike ska nå oss. Att det är det vi vill se. Det är det som är meningen med kampen mot ondskan. I en stad som Efesos, där det fanns många religiösa grupperingar, fanns det en risk att den kristna tron blev uppblandad med villoläror. Så Paulus är noga med att berätta för församlingen där om vikten av att leva renlärigt enligt Guds ord och inte påverkas av andra strömningar och idéer, utan att ta Jesus som föredöme, att hela tiden ta sikte på honom, leva i kärlek, godhet, rättfärdighet och sanning. Då kommer ljuset och Guds rike ta över och bära frukt. Det här är bra grejer, tycker jag. 4 bibelställen som ger fina råd. Ta på dig Guds rustning. Lev i kärlek, godhet, rättfärdighet och sanning. Använd de gåvor som Gud har gett dig. Gör detta i Guds namn, till Guds ära. Och lita på att Gud vakar över och beskyddar dig. Lev så här, så kommer du påverka din omgivning åt ett håll där ljuset är starkare än mörkret. Jag börjar med mannen i spegeln. Jag ber att han ska ändra sitt sätt. Inget budskap kunde vara tydligare. Om du vill göra världen till en bättre plats, ta en titt på dig själv och var den förändringen. Som en amerikansk popkung sjöng på 80-talet. Det är alltid bäst att börja hos sig själv. Leva som ett gott exempel och försöka spegla Jesus genom våra liv. Men vi behöver inte ta upp kampen mot ondskan helt på egen hand. Gud har inte lämnat över ansvaret på oss med honom som en liten avlägsen support som kan rycka in om det krisar. Utan det hände något en påskhelg på 30-talet, och inte 1930-talet utan bara 30-talet. När Jesus på långfredagen tar hela världens synd på sig och dör på korset. Och genom uppståndelsen från graven på påskdagen så proklamerar Jesus att döden inte har någon makt över honom. Och att den onde inte kommer kunna stå i vägen och hindra oss från att nå det eviga livet med Gud. Som Paulus skriver i första Korinthierbrevet 15. Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld. Men om döden och ondskan redan är besegrad, varför finns det då så mycket elände i världen? Borde inte det gett med sig med Jesus seger? Man kan tycka det. Men jag hörde en berättelse en gång. En missionärsfamilj fann i sitt hem i djungeln en gigantisk orm i köket. Efter att hastigt stängt dörren in dit gick de till byäldsten för att få hjälp. Inga problem. En man med stor machete följde med dem tillbaka, bad dem vänta utanför huset och gick själv in i köket. Efter en liten stund kom han ut lika lugn och berättade för dem att ormen var död, men att det skulle ta ett tag innan den själv förstod detta. Inifrån köket lät det som att någon höll på att medvetet och metodiskt slå sönder hela inredningen, vilket precis var det som skedde. Efter ett antal timmar tystnade ljuden. Då hade även den huvudlösa ormen stillnat. Den här berättelsen säger en del om hur det kan vara som det är i världen trots Jesus seger på Golgata. Ormen, som djävulen också kallas, har inte fattat att han är besegrad och dödad. Jesus har krossat huvudet på ormen, men även en huvudlös orm kan ställa till stor skada. Och det är där vi är nu. Vi får dra oss med ormens sista dödsryckningar ett tag till. Men en dag, då kommer ormen bli stilla och ondskan med den. Vi ber. Tack Herre för att du har vunnit segern mot ondskan. När du dog på korset och återuppstod från graven. Tack Herre för att den onde ormen är besegrad. Herre, hjälp oss att uthärda de sista dödsryckningarna innan ormen för alltid är stilla. Hjälp oss att leva ett rättfärdigt och sant liv som speglar dig, så att vi genom att leva ett gott liv kan bekämpa ondskan i världen. Att vi får vara goda föredömen, ambassadörer för ditt rike. Tack Herre för att du står vid vår sida och beskyddar oss och kämpar bredvid oss i den här kampen. Amen.
Vill